Hallå, hallå. Har du hämtat dina kakor, kokat ditt kaffe? Det hoppas jag. För nu kommer ett nytt avsnitt av Fika med Emma.
Dagens gäst är en riktig karriärskvinna som lämnade advokatyrket bakom sig för att satsa helhjärtat på sociala medier. Vilket jag inte tror att hon ångrar idag. Varmt välkommen Frida Kummerfelt till Fika med Emma-podden.
Tack så jättemycket.
Var det en fin presentation?
Jättefin presentation. Jag känner mig så cool som blir presenterad så.
Jag är lite hes idag, de som brukar lyssna på podden hör det. Det är sådana tider nu, förkylningstider och sånt där. Men jag ska försöka att göra mitt bästa. Jag tänker att det är Frida som ska prata mest. Hur är det med dig Frida? Är det bra?
Det är bra, tack. Mm. Måndag igen, har varit en liksom full rulle på helgen. Och jag tycker alltid det är skönt på måndagar. Jag jobbar ju hemma. Så liksom... Det är såhär, kommers på måndagen. Såhär, oh my god, har vi packat skolväska? Har vi fixat frukten? Var är alla mössor och vantar? Och min man som liksom går upp. Alltså, han går upp i tid. Men han lever i någon form av sjuklig fantasi om att han kan göra saker när sakerna börjar. Alltså han går till bussen när bussen går typ. Mm, mm. Så han är liksom kommers på morgonen. Och det är full kommers med lilla till skolan. Så att nu när jag har fått ut alla, jag har satt på diskmaskinen, jag har satt på en kopp kaffe, jag har satt mig ner, det är helt tyst i huset. Oh my god, det här är zen alltså.
Jag kan förstå den känslan. Jag har, om jag jobbar inom vården så ibland är jag hemma om dagarna. För att jag kanske jobbar helg eller att jag kanske jobbar kväll och så. Mm. Och då är det skönt att bara få vara hemma.
Mm. Vad gör du inom vården?
Jag jobbar på ett LSS-boende. Med, just nu är det 5 brukare som har någon form av autism. Så det är tungt är det. Men det är också givande på ett sätt. Och sen är den här podden liksom mitt. Där jag kan få åka iväg och bara få lyssna på andras historier. Och min frizon liksom. Mm. Nu är det så att jag har varit inne på ditt konto. Mm. Hittat lite bilder. Det fanns ganska många bilder. Du har haft ditt konto ganska länge. Mm. Men jag hittade några stycken. Så jag tänker att vi samtalar omkring och så får du berätta lite. Och sen så får man lära känna dig på under tiden. De som inte känner dig. Mm. Och vi börjar med den första bilden. Och det är en bild på dig och din dotter. Mm. Så du är inte bara karriärskvinna, du är mamma också.
Mm. Och det var reklamen när vi var små. Jag är inte bara tandläkare, jag är också mamma.
Ja. Mm. Men hur är det att vara, hur var det att bli mamma? För nu är, hur gammal är din dotter idag?
Hon är 7. Mm. Det var väldigt omvälvande. Alltså jag hade en liksom ganska bra liksom graviditet. Jag hade nu efterhand så fattade jag att den var jättetuff. Jag fick foglossning redan i vecka 19 så det var kämpigt. Oj. Men jag försökte ha så här positivt mindset och liksom njuta och sådär. Så att jag liksom minns ändå min graviditet som bra. Slitsam men bra. Och sen hade jag en jättetraumatisk förlossning. Och var i väldigt så här, dåligt fysiskt skick. Och också i psykiskt skick efter den. Och så fick jag en förlossningsdepression.
Oj.
Den behandlades inte förrän när Estrid då, vår dotter, var 8 månader. Så att jag minns liksom inte jättemycket av hennes första år. Det var väldigt jobbig tid. Men det som var jobbigast för mig, det var att... Jag trodde typ saker som att om bebisen skriker och jag lägger henne i min famn, då kommer hon sluta skrika. För jag är hennes mamma. Men det, hon slutade inte skrika. Mm. Och liksom, alltså att det var så att man kunde inte förstå bebisen. Man liksom, jag kommer ihåg någon så här trött tillfälle att jag sa till henne. Jag bara, jag ger och ger och du bara tar och tar. Alltså att jag... Jag vet inte, jag hade någon, jag hade en väldigt, jag tror jag hade en orealistisk bild av hur det skulle vara att vara, att ha en bebis.
Mm.
Att när man kände sig att men ingenting funkar och jag har gjort allt, jag har bytt blöjan, jag har gett mat, jag har nattat, hon har sovit, jag har vaggat, jag går upp, jag går ner, hon sitter i mitt knä. Ingenting hjälpte liksom. Så det tyckte jag var jobbigt där i början liksom, när bebisen bara är som en broccoli, alltså man får ingen respons. Och sen så tyckte jag att jag var inte heller beredd på vad det skulle göra för mig och min mans relation. Att vi alltid varit så här supernära och gjort liksom allting tillsammans, suttit ihop i höften, och jag älskade det. Alltså jag älskade vår tvåsamhet. Och sen är jag också en så här extremt inrutad rutinmänniska. Så man då får en bebis som ändrar allt. Och jag och min man, vi gick upp vid olika tider. Vi gick inte och la oss vid samma tider. Våra lördagsfrukostar och fredagsmysrutiner och liksom allt som vi hade, det försvann ju.
Mm.
För nu skulle en ta sovmorgon och en skulle gå upp. Och en var uppe på natten. Och liksom, det kändes som att, som att vi gjorde slut. Alltså det kändes som att jag förlorade honom. Det var sån sorg.
Mm.
I att de vi var och det vi hade var no longer. Och ingen förberedde mig på tiden när man, efter när bebisen har kommit. Man pratar om första, andra och tredje trimester. Men ingen pratar om the fourth trimester. Som är de här 3 första månaderna när bebisen är utanför kroppen. Det var en chock för mig.
Men hur gjorde du då liksom? Fick du hjälp ifrån BVC eller?
Ja, när jag bad, alltså när jag sökte hjälp.
Mm.
Och liksom, då ringde jag BVC och så sa jag liksom att jag mår inte bra och att jag känner att jag har svårt att kontrollera mig kring bebisen. Alltså inte att någonting hände och inte heller att jag trodde att någonting skulle hända. Alltså att jag skulle vara stygg mot henne. Men jag var väldigt stygg mot mig själv. Mm. Och jag hade svårt att känsloreglera. Sa bara så att jag mår inte bra och jag är rädd att det ska gå ut över mitt barn liksom. Då fick jag hjälp alltså inom 24 timmar.
Oj, ja. Det var bra.
Men det är ju för att det är ju enda gången som man får snabb vård av liksom psykvården, men det är ju inte för att de är så alltså, ser efter mig, utan det är ju för att det är sånt enormt barnfokus liksom.
Mm, precis. Mm. Men vad fick du för hjälp liksom? Var det...
Alltså jag fick träffa så här barnavårdspsykologer. Jag vet inte vad de heter. Alltså någon sån psykologteam.
Mm.
Och sen så fick jag gå till vårdcentral och så fick jag medicinering. Och...
Ja, du fick medicinering och sånt också. Och det hjälpte, kände du?
Gud ja.
Mm.
Alltså jag är stor förespråkare för antidepressiva. Om det är det som behövs. För mig har det varit... Alltså natt och dag i mående.
Mm.
Mm.
Men hur blev er relation sen, du och din man, liksom, när du väl fick den här hjälpen? Kunde ni hitta tillbaka till varandra?
Ja, alltså vi hade ju liksom det... Alltså vi har alltid haft det bra. Alltså vi tycker så himla, himla mycket om varandra. Men det är klart att det var ju jobbigt det var en jobbig tid för honom, för att han fick ju bara hålla ihop. Alltså han fick ju inte känna efter hur det var och så här, ha en ny bebis. För att han hade ju en ny bebis och en fru som mådde jättedåligt.
Mm.
Men sen när jag mådde bra, då hade han ju en period när han behövde bearbeta saker. Så att det var bara en jobbig tid. Men vi har aldrig liksom krisat eller något sånt här, utan vi har alltid varit vi. Men nu så det känns som ett helt liv sen. Alltså det här är 7 år sedan. Det känns som ett helt liv sen. Och nu är vår dotter då 7. Och hon är borta hos kompisar. Och hon är iväg på fotbollsträningar på helgen. Och vi har 1 barn. Så det gör ju att när hon inte är hemma. Helt plötsligt har vi ju massa liksom egen tid. Mm. Och att hon klarar sig själv. Hon vill vara på sitt rum. Hon vill hålla på med paddan. Alltså... Så att nu börjar ju tiden komma tillbaka när det finns möjlighet för oss att sitta ner och prata, gå ut och äta, åka iväg på någon weekend, alltså göra grejer tillsammans.
Mm.
Mm.
Härligt. Och härligt att du också fick hjälp. Så att du liksom kunde ändå njuta av en lilla bebissida som fanns kvar nu då, under, för hon var 8 månader sa du när du fick hjälp, eller hur?
Mm. Men jag kan också säga så här. Jag tycker det är skittråkigt att ha en bebis. Alltså jag är inte en småbarnsmamma, jag är en storbarnsmamma.
Ha.
Jag njuter, alltså från det att hon kanske så här, började prata och liksom bli mer ett barn. Alltså då, från den stunden tycker jag att det bara blir roligare och roligare och roligare. Sen finns det nya utmaningar när man har större barn. Men alltså jag älskar att vara storbarnsmamma. Jag tycker det är, där är jag mycket bättre.
Härligt. Mm. Jag tycker vi tar nästa bild, Frida. Mm. Och ja, det är en bild på dig. Och sen är det Jan Björklund heter han, va?
Ja, precis.
Och sen är det någon mer kvinna som jag inte vet vem det är. Men så står det, vem blir min partiledare?
Mm.
I texten. Vad är detta? Berätta.
Ja, vad är detta? Jo, jag höll på med politik. Mm. Alltså jag var så här hobbypolitiker när vi bodde i Malmö. Nu bor vi i Skanör som ligger i en annan kommun. Men jag höll på med politik när vi bodde i Malmö. Och höll på med, liksom, alltså var sån här fritidspolitiker och satt i lite nämnder och sådär. Och sen flyttade vi då från Malmö kommun. Och då höll jag inte längre på med kommunpolitik. Men däremot så var jag väldigt högt. Jag satt i central, alltså riksstyrelsen för liberala kvinnor. För det var då liberalerna som jag var engagerad i. Och sen jag var då nationell talesperson i integrationsfrågor för liberala kvinnor.
Mm-hmm.
Men någonstans liksom så blev det för mycket. Jag jobbade heltid som advokat, jag höll på med mina sociala medier, jag höll på med politiken och jag var tvungen att välja bort något.
Mm.
Så orättvist, helt var det. Men då blev det att jag satte stopp eller paus för politiken. Att vara så att säga aktiv fritidspolitiker. Men nu fram till alltså valet så var jag tredje ersättare till riksdagen.
Oj!
Mm.
Aha.
Mm.
Så pass.
Så pass, yes. Cool. Jag fick väldigt många personkryss i förra valet.
Mm. Men är det liksom någonting du kanske vill ta upp senare i livet, politiken och sånt där, eller hur känner du?
Jag tror inte det, därför att alltså så här, ju högre upp man kommer i politiken, desto mer måste man rätta sig efter parti och partilinje. För så är det ju. Alltså är man i liksom då sitter man i en styrelse för liberala kvinnor, säger vi, och sen så har du då fattats ett demokratiskt beslut. Då måste jag ju stå för det beslutet även om jag inte håller med. Därför att man kan liksom inte vara 71 frifräsare i ett parti. Utan man måste ju hedra och respektera den demokratiskt utstakade liksom, strategin och plattformen och politiken helt enkelt. Annars blir det ju inget parti. Då blir det ju 71 000 independents liksom. Men jag är så sjukt mycket frifräsare och independent och vill, alltså jag är så, alltså svårt att liksom anpassa mig efter det. Så att jag är nog bättre som en sån här oberoende professionell tyckare.
Mm.
Ja.
Jag tänker att du har så mycket annat så jag tror inte du skulle hinna med politiken heller kanske.
Inte just nu i alla fall.
Nej,
men jag är fortfarande väldigt intresserad. Tittar på allt, följer debatter. Jag är väldigt intresserad fortfarande.
Mm.
Mm.
Och det ska man väl vara, tänker jag. Liksom. Man ska väl ändå vara med i det så att man liksom förstår vad som händer också.
Ja, men samtidigt så förstår jag att det är svårt.
Ja, jag är en av dem som tycker att det är svårt.
Mm.
Mm.
Och jag förstår det. Det är mycket att att för en utomstående så kan det kännas att att man inte riktigt förstår vad är skillnaden och de ändrar sig och liksom, tyckte man inte si förra veckan och man upplever att det är mycket partierna fokuserar på varandras sämsta argument istället för varandras bästa argument och vi har ju en polariserad politisk debatt i Sverige.
Fika med Emma.
Jag tycker vi lämnar politiken och så går vi till nästa bild. Mm. Det är en bild på dig och din man från ert bröllop.
Ja.
Mm. Och ni gifte er 2017, va?
Mm.
Mm. Så då, ja, men då fanns ju er dotter, eller hur? Så hon var med på bröllopet.
Mm.
Mm. Var det du som fria eller var det din man som fria eller bara bestämde ni att ni skulle gifta er eller hur?
Det var min man som friade.
Mm.
Men sen blev det aldrig något bröllop. Alltså för vi, jag har inte tid att planera, eller så här, jag hade inte tid att planera ett bröllop. Och han är den sämsta liksom projektledaren som finns och väldigt långsam och sådär. Så vi blev liksom aldrig, vi kom aldrig till skott att liksom bli gifta. Vi var förlovade i en evighet.
Hur länge ni var tillsammans?
Ja, men då, vi har varit tillsammans 15 år.
Mm.
Så vi gifte oss på vårt 10-årsjubileum.
Mm.
Så det blev liksom ändå att det blev av till slut. Och vi hade ett fantastiskt bröllop, väldigt litet, vi var 36 personer. Och det, jag kan verkligen rekommendera ett litet bröllop. Det är så mysigt. Oj, förlåt. Men i alla fall, vi blev gifta. Och hade då ett jättehärligt bröllop. Och vi gifte oss på vårt 10-årsjubileum. Och nu har vi varit gifta då i 5 år. Så vi hade precis bröllopsdag. Och liksom gjorde en stor grej av att när det var vår bröllopsdag så blev vi på en event som var att liksom få komma och bo på ett hotell och sånt här. Och då tänker man att jag ska ta min man då, som tar vår bröllopsdag. Men jag tog vår dotter istället.
Mm.
Och så var det här en stor liksom så här rolig grej på sociala medier och sånt. Och sen så kom då bröllopsdagen och mina följare är superengagerade. De bara, grattis på bröllopsdagen. Och David på morgonen, han kom med en present och allting. Bara för att inse att det var inte vår bröllopsdag. Vår bröllopsdag var dagen innan. Båda glömde. Alltså du förstår. Men jag tänker att det kanske också är ett testament of true love. Att man liksom, att livet flyter på och det bara är bra. Och man behöver liksom, båda glömmer och det är okej.
Okay. Precis, och det var ändå bra att båda glömde det då. Det låter kul tycker jag. Jag tycker att det var kul att du tog med dig din dotter nu. Då inte på er bröllopsdag, men du trodde ju det.
Mm, precis. Nej, men hon, alltså, hon hade, jag kände ju bara så här, herregud, han har bott på hotell 1000 gånger. Då har ju inte hon.
Mm.
Nej, det var mest rättvist och roligast att ta henne.
Ja, och sen så tänker jag, ni kommer väl fira fler bröllopsdagar.
Absolut.
Ja, och då kan man få ta med sin dotter istället.
Mm. Mm.
Men du sa att det var ett litet bröllop.
Mm.
Och det tyckte du var bra, sa du.
Mm.
Mm. Varför var det bra då?
Men det var mysigt. Vi satte liksom typ 6 bord. Kunde vi sätta samman till ett dubbel långbord.
Mm.
Men så att alla satt runt, så att alla såg varandra. Och det var väldigt så intimt och härligt och mysigt. Och man fick tid för alla och jag tyckte det var toppen. Faktiskt. Och
härligt.
Mm. Och det var, jag kommer ihåg att det var en bloggläsare som sa till mig då när vi skulle gifta oss att liksom, jag vet inte vad det är, men när man är gift så blir livet 13% bättre, skrev hon.
Håller du med henne då?
Vad sa du?
Håller du med henne?
Ja!
Alltså, vad är det så?
Det är liksom, man kan inte sätta fingret på det. Det är inte mycket bättre, det är inte mycket annorlunda. Men det är liksom någonting som bara glimrar i att man har blivit någons fru liksom. Jag älskar att ha en man, att vara en fru, att liksom att vi är fru. Och också liksom att och det låter väldigt, nu låter detta väldigt cyniskt, men jag kommer ihåg att när jag och min man träffades, vi var väldigt unga. Jag var bara 21 och han var 24. Men vi var superseriösa redan från början i att liksom nu, för vi flyttade ihop typ direkt. Och då var det så att nu väljer vi varann och då får vi stå vårt kast. Då kan man inte bara dra när det inte är kul längre. Och det låter väldigt cyniskt. Men det har varit väldigt användbart därför att det skapar ett mindset av att det är inte lönt att fokusera på liksom, känns det bra? Är han rätt? Är jag fortfarande kär? Alltså att, utan liksom bara såhär, okej, nu har vi det här problemet. Eller vi tjabbar hela tiden om den här grejen. Att försöka vara väldigt så lösningsorienterade. Samma sak när vi skulle få barn, då bestämde vi oss för att under barnets första år, vad som än händer, ingen lämnar den andra, och det som sägs på natten gäller inte på dagen. Mm. Alltså väldigt sådär, det kan låta cyniskt och liksom oromantiskt, men i det jag tycker att i det är det djupt romantiskt, därför att det handlar, alltså, det blir en ride or die mentalitet, att liksom come what may, att det finns inget alternativ än att liksom figure it out. Men detta är ju med brasklapp såklart, att man har en grundsnällhet mot varandra. Man ska ju aldrig stanna i en relation där någon inte är snäll mot en, givetvis.
Såklart inte. Men hur träffades du och David då?
Min granne hade fest. Mm. Spelade de skithög musik. Jag gick ner och knackade på så, nu får ni fan sänka. Och hon bara, vi har fest, kom in! Och jag bara, nej, verkligen inte. Och hon bara, kom igen! Jag känner inte henne. Jag kom in i ett sådär mjukis, ananastofs som jag har här. Och liksom såg ut som fan. Och sen helt plötsligt bara, var han där?
Mm. Mm. Var det kärlek vid första ögonkastet?
Ja. Jag tror det. Vi träffade, vi hängde hela den kvällen. Och sen gick jag upp till mig. Och sen var det inte med det. Sen åkte han tillbaka till Norge dagen efter. För han bodde där. Och så skrev jag till honom på Facebook. Han svarade inte. Douche. Så skrev han till mig några månader senare. Liksom att. Och det här vet jag nu, att min man håller på med sociala medier. Alltså det är typ det värsta han vet.
Okej.
Okay. Men då tyckte jag att han ghostade mig liksom. Mm. Men då skrev han bara så här: hej, minns du mig? Jag tänker fortfarande på dig hela tiden. Jag kommer till Sverige, vill du ses? Och då hängde vi liksom varje dag i 5 dagar när han var i Sverige. Sen åkte han till Centralamerika i 3 månader.
Oj.
Och då sa jag så: jag väntar på dig! Så. Movie, 21 year old liksom. Och då skypade vi i 3 månader. Och sen blev vi liksom ihop under de här 3 månaderna.
Mm-hmm.
Och sen så kom han från flygplatsen hem till mig och flyttade in. Så att vi liksom alltid bott tillsammans.
Vilken fin historia.
Nej, det är jättefin.
Gulligt.
Ja.
Ni verkar väldigt gulliga, tycker jag, på sociala medier när man liksom... David är ju med lite då och då på sociala medier.
Mm.
Och ni verkar så himla gulliga, tycker jag.
Alltså han kan ju såklart reta gallfeber på mig. Alltså jag är så arg på honom.
Nej, det är inte så det ska vara i ett förhållande, Frida, tycker jag.
Jo, men det, så är det väl. Och liksom, men samtidigt så här... Alltså, det här kommer låta så cheesy. Men jag äger detta, som jag ska säga nu. Alltså varje dag, inte hela dagen, varje dag, men varje dag är jag tacksam för David. Alltså han är den enda människa jag aldrig har tröttnat på. Han är så smart och så snäll och så spännande och så liksom kreativ och ambitiös. Och alltså han är bara, alltså han är den bästa. Han är den bästa mannen. Och David är också en sån som alla som träffar David brukar beskriva honom som, när han frågar hur det är, då vill han verkligen veta det riktiga svaret.
Mm.
Och det är så ovanligt i vår tid. Men han är så innerlig.
Gud, han får du verkligen hålla fast vid.
Ja, gud ja, men det är därför jag har lurat honom alla det här. Nu har du valt mig, nu får du stå ditt kast. Alltså det är inte så att risken är väl större att han tröttnar på mig än jag på honom. Det är kaos i vårt förhållande. Han är ju den konstanta, alltså den forever stable liksom.
Ja. Vi tar nästa bild.
Ja.
Och nästa bild är... Oj, nu var det min telefon som pep. Nästa bild är en bild på dig när du håller påskliljor i handen.
Mm.
Men i texten så står det också, efter att fertilitetsläkaren gjorde en massa tester så står det klart att jag har autoimmun sjukdom. Heter det så?
Autoimmun.
Autoimmun. Mm. Och jag har ju följt dig ett tag på Instagram och jag vet också att du började en utredning för att få ett till barn.
Mm.
Och det här är ungefär 1,5 år sedan.
Mm.
Vill du berätta
varför
börja? Eller, jag antar att det var för att ni ville ha ett till barn, såklart. Mm.
Men vi blev gravida. Alltså, det tog väldigt lång tid så här, för mig att mentalt vara redo att vilja ha fler barn. Liksom, för det var otroligt hemskt där i början.
Det kan jag tänka mig, ja.
Och sen blev jag gravid igen och så fick jag missfall och det var väldigt tidigt och det var liksom egentligen ingen stor grej med det, för att jag tänkte liksom så här, det här händer kvinnor, man får missfall, det var någonting som inte blev rätt, alltså jag blev väldigt, alltså det var så här noll sorg i det, utan bara så här, this is nature.
Var det tätt in på den andra graviditeten liksom, med Estrid?
Nej, nej, nej. Utan då var hon kanske 3,5 år, säger vi. Något sånt där. Men sen så... och så tänkte jag så här, och vi blir gravida igen. Liksom. För det var jättelätt för oss att bli gravida med Estrid. Men så blev vi aldrig gravida. Och liksom åren gick. Och sen så påbörjade vi en IVF-utredning. Och den hittade liksom ingenting. Det fanns inget fel på David. Det fanns inget så här konkret fel på mig. Och då vet man liksom inte riktigt varför. Det kan bero på att jag är överviktig. Men vad det också kom fram var att jag då har, alltså jag vet typ inte ens vad det heter. Hypotyreos, någonting med sköldkörteln, en autoimmun sjukdom. Som, och vad den gör är att den påverkar ämnesomsättningen. Att den typ, man har liksom nästan ingen ämnesomsättning. Så det har ju bidragit till en övervikt. Men det kan också påverka liksom fosterutveckling, bla bla bla. Och sen så, men då är det så här att för att få en IVF-behandling, alltså att man får ägglossningsstimulerande medicin till att börja med, eller att man får en IVF, alltså in vitro fertilization, provrörsbefruktning, då finns det ett BMI-krav från vården. Så att då behövde jag gå ner i vikt för att få. Och då påbörjade jag en viktnedgångsresa. Men till saken hör att jag har under 20 års tid lidit av ätstörningar. Mellan ungefär 10 och 30 års ålder. Och är liksom på en väldigt bra plats idag. Men för mig är det liksom, hur fan går man ner i vikt utan att trigga ätstörningar? Hur bantar man utan att bli sjuk i, liksom, i huvudet igen. Och jag kämpade jättemycket. Både såklart med själva viktnedgångsresan. Men också att den mentala biten hela tiden. Men,
och man fick ingen hjälp från kliniken. I liksom, hur hanterar man. För det är jättemånga idag som säkert har en ätstörning i bakgrunden.
Ja. Jo, alltså man kan ju få hjälp hos vårdcentralen liksom, om man känner att man behöver liksom. Men alltså, till saken hör att jag var inte jättesugen på ett barn nummer två. Alltså jag var inte osugen heller, utan jag är nöjd. Alltså jag är nöjd med ett barn. Jag hade varit jättenöjd om det blev ett syskon, men jag var liksom, jag hade ingen sån här superlängtan efter liksom ett barn nummer två. Så summa summarum, jag gick ner i vikt lite grann, kom inte hela vägen fram, tappade suget på vägen, gick upp det igen, som man ju gör när man bantar. Man går upp det igen. Vi har väl någonstans landat i att så här blev det för oss med ett barn. Och det är okej för mig. Men jag tycker det är djupt orättvist att det finns ett BMI-krav för fertilitetsbehandling. Därför att det finns ingen, det är inte vetenskapligt belagt att att en vik, alltså hur fan ska jag förklara? Man ser indikationer på att en kraftig undervikt eller en kraftig övervikt kan påverka fertilitet negativt. Men vad vården gör, det är att de tittar på mitt BMI. Och BMI är skit. BMI skapades för att man skulle mäta stora grupper av befolkning. BMI är inte tänkt att användas på en individ. Därför att BMI-gräns säger ingenting om min hälsa. Jag har till exempel en svåger som är, alltså muskelberg. Han är så extremt vältränad. han har ett jättehögt BMI. Så när han ska någonstans och vården ser det, då tror de att nu kommer det komma en person med kraftig fetma. Han är den mest vältränade människa. Och han har extremt mycket muskler, därför är hans BMI väldigt högt. BMI säger ingenting. Vården gör inget. De kollar inte min hälsa i övrigt. Utan man har bara liksom bestämt att för att få en IVF-behandling så ska din BMI-gräns vara under 35 om du gör det privat, under 30 om du gör det genom landstinget. Och det pågår ju en väldigt intensiv debatt just nu om att slopa detta, därför att det är så godtyckligt.
Mm. Det låter ju, ja, men helt absurt egentligen. Att det ska vara så att vissa människor inte ska kunna få barn som kanske längtar jättemycket efter att få barn.
Mm.
Jag har själv varit i den karusellen och vi har fått hjälp med våra tvillingar. Ja, men det är ju allt. När man är inne i karusellen så är det här allt, att få ett barn.
Mm.
Och sen ska man bli nekad för att man inte, ja, men för att man inte är inom normen.
Mm.
Det är helt sjukt egentligen.
Det är jättesjukt, därför att och liksom bara, ja, jag ska inte brodera ut för mycket, men jag känner att det måste sägas, det är att vi har alltså 20% av alla som är ätstörda har anorexia. 10% har bulimi, brukar man säga. Resterande 70% lider av UNS utan närmare specifikation. Det betyder att 70% av alla som har ätstörningar har ätstörningar som inte är anorexia och inte är bulimi. Det kan vara till exempel, vilket många lider av, en hetsätningsstörning. Alltså att man hetsäter utan att kompensera. Man kräker inte, man laxerar inte, man övertränar inte. Det leder ju till en övervikt.
Mm.
Det gör att när människor som är väldigt överviktiga kommer till vården, då ska de få veta hur de ska gå ner i vikt. Jag önskar att man tittade på tjocka människor och sa, du kan ha en ätstörning. Och innan du ska tänka på din vikt eller ditt utseende eller gå ner i vikt eller börja träna, så ska du jobba med ditt huvud först. Därför att har man ätstörningar som tjock, så är man lika sjuk i huvudet, i tankarna, i mående, som någon som har anorexia. Men den anorektiska ser sjuk ut och är sjuk. Den feta är bara lat. Mm. Så att vi har liksom en helt skev syn på tjocka människor i våran värld, där man tycker att, ja, men vad är problemet, det är väl bara till att, och så har man då massa goda råd. Men om det var så lätt, då hade ingen människa varit tjock.
Mm.
Man blir tjock av en anledning, och vården är så otroligt outbildad kring överviktigas ätstörningar.
Det är skönt att du har kommit till den punkten där du mår bra idag. För ja, du har ju levt många år, verkar det som, med anorexia.
Nej, förlåt, jag har inte haft anorexia.
Nej.
Nej, jag har haft, alltså, men ätstörningar. Alltså, jag har
ätstörningar.
Haft, ja, som då inte har utvecklats till full on anorexia eller full on men liksom ett ätstört sätt att äta, leva och sådär.
Det är bra att du rättar mig. Men nu är det här din kropp, Frida, och du sa ju att du är nöjd med ett barn.
Mm.
Men hur känner din man och hur känner eran dotter till att inte få syskon, liksom? Har du pratats om det hemma?
Mm. Hur ska jag säga? Jag tänker att det är deras berättelse att få berätta i sådana fall. Men att vår dotter, jag är väldigt nära min övriga familj. Alltså, jag umgås jättemycket med mina föräldrar, med min syster och hennes familj. Så vår dotter är väldigt, väldigt nära sina kusiner.
Mm.
Och hon har också en kusin på sin pappas sida som också är ensambarn.
Mm.
Så att jag tror det är ganska oproblematiskt faktiskt. Mm. Det är inte en mänsklig rättighet att få barn. Det är inte en mänsklig rättighet att få flera barn. Man kan inte styra kroppen. Och jag tror snarare att det är ett ödmjukt sätt att lära barn i att inte säga när jag får barn, utan säga om jag får barn. För att man vet aldrig. Och vi kvinnor växer upp med en bild av att om vi inte kan få barn, då är vi misslyckade. Då har vår kvinnlighet, vår kvinnokropp svikit. Då är vi dåliga kvinnor, vi har dåliga kroppar. Då läggs det ännu mer skam på kvinnan. Men kvinnor i alla tider har fått barn. Men kvinnor i alla tider har också inte fått barn. Kvinnor i alla tider har ammat. Men kvinnor i alla tider har också inte kunnat amma. Alltså det här har funnits sen kvinnan fanns. Och trots detta lever vi med en bild av att man ska bli gravid. Det ingår. Och om man inte klarar av det, då är man en felaktig kvinna. Och jag köper inte den premissen.
Nej. Jag håller med dig. Vi har varit inne och nosat lite på det här med kroppspositivitet. Och att jag presenterar ju dig som att du hade lämnat ditt advokatsyrke och satsade på sociala medier. Nu kommer vi in på nästa bild, och det är en bild på dig när du står på en parkering du skrattar i en tröja, ett par trosor och sen högklackade skor. Det är det du har på dig. Och ja, men jag har följt dig länge, och det finns jättemånga bilder och jättemycket texter om just det här med att alla kroppar har rätt att vara alla kroppar. Det är det du brinner för liksom. Och det kanske var det som gjorde också att du lämnade advokatsyrket för att satsa mera på det här. Eller hur? Ta oss från början. Varför blev det att du lämnade advokatsyrket och satsade mer på sociala medier?
Jag har alltid hållit på med sociala medier. Men liksom inte hittat min grej, min USP, min nisch liksom. Men sen så kom jag på att jag, det fanns antingen var man en modetjej och då var man smal och ung och snygg och bodde i Stockholm typ. Eller så var man kroppsaktivist, och då använde man kroppen och kroppens utseende på kanske ett mer politiskt sätt. Och jag ville bara ha en snygg tjock tjej i snygga kläder. För jag har ett jättestort modeintresse. Och upplevde att det liksom inte riktigt fanns i Sverige. Det fanns liksom ingen uttalat kroppspositiv modeinfluencer. Och så insåg jag att, wait a minute, that's me. och då satsade jag på det, och det gick bra. Och mina sociala medier liksom took off, så att säga. Och sen samtidigt så jag hade jobbat på advokatbyrån i nästan 10 år. Och alltid jobbat med väldigt grov kriminalitet och sådär. Jag var specialiserad på våld i nära relation. Så att jag började känna liksom att, gud, finns det inte mer i livet? Ska jag göra detta för alltid? Samtidigt som jag hade den här fantastiska kreativa utloppet som jag älskade. Så jag liksom satsade då på att byta och satsa på karriären som influencer. Och det har ju gått bra. Och det som jag brinner för, det är att inte låta kroppen hålla livet gisslan. Och vad jag menar med det är att jag levde alltså ett helt liv där jag skulle testa den träningsformen när jag gått ner i vikt. Jag skulle köpa det plagget när jag gått ner i vikt. Jag skulle göra, alltså jag hade 1 miljon drömmar som jag skulle göra när jag hade gått ner i vikt. Till slut var mitt liv helt innehållslöst. Och det enda jag gjorde var att vänta på en annan kropp. Att hata kroppen jag hade nu. Att vara besviken på mig själv. Och bara känna hur livet rann mellan mina fingrar. Vilket gav panik. Så jag bestämde mig för att nej. Jag ska göra allt. Alltså min kropp ska liksom inte stå. Min kropp ska liksom inte hålla mig gisslan. Och då började jag liksom bära de outfitsen jag drömde om nu, i den storleken jag hade nu, istället för att liksom vänta och köpa det sen när jag hade gått ner i vikt. Och för varje sån grej jag gjorde så kände jag hur jag återerövrade livet. Och att vara tjock, det är bara en beskrivning på en av mina fysiska attribut. Man kan också säga att jag är lång, att jag har bruna ögon, att jag har en sned tand, att jag har små händer. Alltså förstår du? Liksom det är en av alla attribut på mitt utseende. Och får liksom panik av tanken på att kvinnor begränsar sina liv och väntar på en annan kropp. För att jag tror inte på att vi kan hata oss in i förändring. Utan vi lever liksom i en tid där man ska banta, man ska gå ner i vikt, man ska göra A, B och C. Och då, sen, när man är framme, då får man njuta. Då får man tycka om sig själv, då får man vara glad. Jag köper inte det. Jag vill börja tvärtom. Jag vill hitta en positiv plats nu. Och sen kan jag utifrån en lekfull, liksom empowering, stärkande självkänsla göra förändringar i mitt liv. Det finns, jag får inte höra det så mycket, men det finns ju på något sätt ett sätt som man pratar kring tjocka influencers, och det är att vi skulle förespråka fetma.
Mm.
Och då säger jag så här att nej, det finns ingen tjock människa som inte är djupt medveten om att den är tjock. Tjocka människor vet allt som finns att veta om vad man ska, inom citationstecken, och inte ska äta, hur man ska träna, hur man ska leva, vad man ska göra. Alltså en tjock människa kan börja jobba som PT och dietist imorgon. För det finns fanta med ingenting som vi inte vet. Problemet sitter inte i lathet eller okunskap. Problemet sitter i trauma, sjukdom, ätstörning, vad det nu må vara. Och jag säger bara så här, ja, det är klart att jag vet om hälsorisker med att ha dålig kondition. Det är klart att jag vet om att raska promenader och grönt på tallriken är positivt och att det är bra att dricka mycket vatten. Det jag säger är, jag får lov att finnas. Jag förespråkar inte fetma, därför att jag bryr mig inte om hur du ser ut. Jag bryr mig, jag ska bara få lov att finnas. Jag har lika stor rätt att njuta av mitt liv som någon som är mini, medium, stor, extra stor. Jag har lika stor rätt att få leva. Och njuta och utvecklas och inspireras och inspirera andra. Och drömma och följa drömmar. Så livet är fantastiskt. Och jag är liksom, mitt kall är att säga till alla med kroppshat, oaktat hur deras kroppar faktiskt ser ut, om de är smala, tjocka, emellan, whatever, alla med kroppshat, att jag är här för att säga att du har rätt att finnas. Oavsett hur din kropp ser ut, så har du rätt att leva.
Jag blir så glad när du säger så här. Mm. För att det är så här vi behöver, men vi behöver ju prata om det här, för det här är så viktigt.
Mm.
Och det är så härligt att höra dig. Och det är så härligt att följa dig på Instagram. För du är så inspirerande, Frida.
Tack.
Och jag tycker verkligen att du gjorde rätt med att säga hej då till advokatsyrket och köra med det här.
Ja.
För du har verkligen hittat hem.
Fika med Emma.
Men sen är det ju så här också, man får ju hat, antar jag. Har du märkt av det?
Nej, jag får extremt lite näthat.
Mm.
Och det tror jag beror på olika saker. Dels beror det på att jag inte är jättestor ännu. Alltså ju större influencer, desto mer näthat får man, därför att då är folk mer avundsjuka. Jag är fortfarande liksom en small fish in a big pond än så länge. Jag är liksom inte en Bianca Ingrosso just yet. Så att jag tror att i takt med att man växer så kommer troll. Det är det ena. Mm. Det andra är att jag tror inte heller jag får så mycket näthat, för att jag är, det är också lite min grej att jag vill vara liksom en straight shooter. Att om jag får kritik, till exempel, du uppmuntrar konsumtion, så får jag kritik för det, säger vi.
Mm.
Då säger jag bara så här, ja, det gör jag. Därför att jag gillar att shoppa. Och miljö är inte min hjärtefråga. Det är viktigt, och jag som privatperson försöker göra åtgärder som i vår familj och i, vår, liksom, i vårt samhälle som kan ha en positiv effekt. Men min hjärtefråga, och alla människor har olika hjärtefrågor, min hjärtefråga är att inspirera kvinnor att njuta av sina liv. Och för mig är mode en otroligt viktig del i att stärka självkänslan. Därför att hur man klär sig och hur man visar upp sig för världen är ett sätt att koppla samman sin inre och sin yttre värld. Och så jobbar jag som influencer. Och influencers är en reklamkanal för företag. Det är så som marknaden har valt att använda influencers. Och det är inte jag som har skapat det, utan det är så som marknaden blev för influencers. Och jag är okej med det. Så att min poäng är i alla fall att om någon då anklagar mig för att inte bry mig tillräckligt mycket om miljön, för att jag uppmuntrar till konsumtion, så svarar jag på det här sättet. Och då, ja, då blir folk kanske arga och de lämnar. Och det är helt okej för mig. Men det är också svårt att näthata någon som också står för det de tycker, så att säga. Det är ett sätt att kväva näthat. Och får jag näthat så får jag sån att man är ful eller att jag är tjock. Och då är jag bara så här: det är helt okej att du tycker jag är ful. Alltså det gör mig inte jättemycket. Jag tycker jag är fin. Om någon säger så här: oh my god, du ser så tjock ut. Jag bara, ja, det är för att jag är tjock. Och för mig det är inte något dåligt. Så att men mycket handlar om att jag blev influencer i 30-årsåldern och inte i 20-årsåldern. Alltså jag har en annan, alltså I'm a grown ass woman. Om en 16-årig kille säger så här, att jag ser fet ut, och jag bara såhär, men gud, du är liksom 16-årig kille, jag skulle kunna vara din morsa nästan. Alltså det finns en annan trygghet med åldern.
Ja. Men nu bor ju du i en liten stad.
Ja.
Och många av liksom de stora influenserna idag bor ju kanske i Stockholm eller Göteborg eller men i Malmö också så. Men har du märkt det liksom? Har det varit svårare för dig att nå ut eller alltså, hitta samarbeten eller att kunna liksom förverkliga det här mer?
Ja, alltså för det första, jag bestämde mig för att satsa på influencer mitt under brinnande pandemi. Så det fanns ju ingenting att göra, och det är på något sätt en stolthet i mig att jag kunde växa som influencer när mitt liv var lika tråkigt som alla andras liv. Alltså jag gjorde inte heller någonting. Alltså ofta är det ju, följer man ju influencers för att de reser, de hittar på grejer, de gör utflykter, man tipsar. Ja, men du vet. Jag var hemma precis som alla andra. Det var ju en utmaning att göra mitt liv intressant och göra mig intressant när jag var lika ointressant som alla andra. Så det är ändå en så stolthet. Men det är klart, jag blir ju inte bjuden på events lika ofta. Och om jag blir det så är det inte alltid jag kan komma. Jag kan inte nätverka i liksom influencerklickarna i Stockholm för att jag inte är där, så att säga. Men någonstans tänker jag så här att man kan välja att se det som ett problem, eller så kan man välja att bara utgå från att fast det här är ju mina premisser och jag kan försöka göra det bästa av det. Och då tar jag mig an det från en inspirerad plats istället för en håglös plats av att jag borde bo i Stockholm, då hade det gått bättre. Och jag vill ju bo här. Jag vill ju inte bo i Stockholm. Och sen så tänker jag också att det kan ju också vara något positivt att man är annorlunda. Man bor på en annan plats, man lever ett annat typ av liv. Man är inte, man utmärker sig helt enkelt.
Det tror jag absolut.
Var bor du?
Lidköping.
Ja.
Det ligger ju ganska nära, eller jag vet, det är inte Lin utan Lid.
Alltså jag är från Skåne, allt över Hallandsåsen, typ Norrland. För
Göteborg.
Jag har ingen aning om var det ligger.
Göteborg vet ju vart det ligger.
Ja, du vet ju var det ligger.
Ja, och därifrån så ligger det typ en och en halv timme ifrån, inåt landet.
Okej.
Vid Värnen.
Ja. Där har jag varit många gånger när min pappa har cyklat. Nej, han har cyklat Vättern runt. Värnen. Nej, då har jag inte varit där.
Nej.
Sorry.
Men jag kan verkligen rekommendera att komma hit på sommaren. För det är en väldigt vacker sommarstad.
Kul.
Det är ju Skanör också. Den är otroligt fin.
Ja, jag bor ju också i sommarparadis.
Ja. Det är nog lite bättre, tror jag. Jag är sugen på att åka ner och se Skåne land mera.
Gör. Jag bjuder på grill.
Åh, tack.
Ja, kom över.
Ja, våra barn är lika gamla.
Är det sant?
Perfekt.
Du har tvillingar.
Ja, tvillingar.
Pojke, flicka.
En flicka och en pojke.
Ja. Då blir det 2x då, ja.
Ja, de 2x. Yes. Så blev det för oss.
Mm. Mm. Så 7. Så de går också ettan?
Mm, det gör de.
Oh, ja. Mm. Jag tycker det är så mysigt att ha skolbarn.
Ja, men också lite läskigt för de börjar bli stora ju, Frida.
Men jag tycker det är mysigt.
Ja, och du sa ju det. Du var ju mer en storbarnsmamma.
Mm. Mm. Alltså jag vet inte, jag bara känner liksom att det är att hur jäkla coolt är det att våra små sjuåringar kan lära oss saker. Alltså Esther kommer hem och bara såhär, idag lärde jag mig, och så är det så fakta som jag inte hade en aning om. Och det är klart att jag också kan bli så här, nu vill hon inte sitta i knät, nu ska man inte pussas hej då när man lämnar. Nej. Det är klart att jag också kan få en sån, time flies by so fast. Men samtidigt, alltså jag tror att genom att också förverkliga sig själv som kvinna och inte bara vara mamma, så blir den separationen inte lika tung. Därför att jag har också väldigt mycket att se fram emot som möjliggörs av att hon blir äldre. Mm.
Precis. Det är härligt med barn.
Och skitjobbigt.
Mm, det är det också. Jag vet inte det. Men det får man också säga, tycker jag.
Ja!
Det måste också fram.
Ja, och vi säger ju till Estrid så här att hon säger så här, är det jobbigt att ha barn? Och då säger jag så här, det är skitjobbigt att ha barn ibland. Men är det inte jobbigt att ha föräldrar ibland? Jo, det är skitjobbigt att ha föräldrar ibland, säger hon. Och så säger jag, det får man lov att tycka. Alltså hon får lov att tycka att vi är pesten ibland.
Och, ja, absolut.
Och, liksom, och att och det är helt okej.
Precis. Det vill jag komma fram till sista bilden, Frida. Mm. Och i morse så satt jag och tittade igenom bilderna.
Mm.
Och då stod min dotter bredvid mig och så sa hon, för jag sa så här, men jag ska intervjua en tjej som heter Frida idag. Och så visade jag bilderna och så sa hon, hon tyckte ju rumpbilden var väldigt rolig då, att du stod helt utan byxor på en parkering. Men så tyckte hon den här sista bilden, så sa hon, då sa hon så här, för på bilden så är du sminkad till max, är du, och ska ut på en spelning. Men då säger min dotter, mamma, hon är lite för fin på den här bilden. Och det var så fint att höra att hon säger, om jag tycker att hon var lite för fin.
Mm.
Istället för att säga att hon har för mycket smink eller hon ser konstig ut. Eller liksom. Ja, men då har man verkligen, ja, hon tyckte att du var för fin.
Till saken hör jag, det är ju en drag queen sminkning. Så det är ju inte ens en vanlig sminkning. Alltså det är ju en helt hysterisk drag queen.
Ja, det är det, absolut. Och det kan man ju se på bilden när man tittar på den. Och då undrar jag, varför har du en drag queen sminkning på dig, Frida?
Alltså för det första, för att jag älskar drag queens överallt annat.
Gör du?
Ja, det är det bästa som mänskligheten har att erbjuda.
Okej.
Jag har liksom följt RuPaul's Drag Race sen den första säsongen kom i USA. Om man fick så här på någon obskur sida ladda ner. Hashtag, det är preskriberat. Jag älskar drag queens. Jag älskar liksom HBTQ-scenen. Jag älskar Pride och allt sånt. Och sen så har jag en kompis som anordnar, det är han som gör Pride-festival, många Pride-festivaler. Liksom runt om Sverige och i världen och sådär. Och sen så frågade han om jag liksom ville vara med. Och jag är ju inte en artist. Men jag kan sjunga, jag kan dansa. Men jag sjunger inte så bra att jag liksom är, oh my god, varför jobbar inte hon som sångerska? Och jag dansar inte så bra att folk, oh my god, varför inte hon dansar? Jag är bara såhär, en okej entertainer. Mm. Frågade han om jag ville vara med. Och eftersom att hela mitt liv går ut på att aldrig låta min kropp, eller liksom, hur, vad ska folk tro om mig, det får liksom inte stå i vägen för mina beslut, så det är väldigt viktigt att utmana mig själv. Så då sa jag, och så är ju min dröm att leda Mellon, och då sa han så här, om du ska klara av att leda Mellon så måste du palla och sjunga för 20 bögar i Lunds stadspark, sa han. Och då sa jag, true story, I will do it. Så att jag uppträdde på Lund och Malmö Pride i somras. Och det var fantastiskt.
Var du nervös?
Nej.
Inte?
Nej, inte jätte. Alltså sången var jag väl mer nervös för. Men där när jag är så himla drag queen sminkad. Det var på kvällen, så var det en nattklubbskväll liksom. Som avslutade Pride, den stora Pride kvällen. Men då var det en jättestor scen och sen så var vi massa olika personer som skulle så här underhålla under kvällen genom att dansa, uppträda och sjunga och sådär. Och då, det var liksom den bästa kvällen i mitt liv. Och jag bara njöt och det var helt sjukt och jag kände mig, det var mitt Beyoncé moment och jag hade liksom olika outfits, man gick ut i olika outfits och sådär. Mm. Och så hade jag en outfit som består av, ja, men typ tandtråd. Alltså det, jag är liksom mer naken än påklädd. Alltså den är så naken. Oj. Alltså det är, liksom, ja, det är liksom en liten string där bak. Och sen är det snören på magen. Och sen är det en liten BH över the nipples. Och den gick jag ut i. Och bara lät alla valkar, allt, bara jiggle jiggle. Och publiken bara dog av detta liksom. Och jag kände, alltså, du vet, bara jag pratar om det. Alltså, du vet, alltså var den bästa stunden i mitt liv. Alltså det var liksom revansch för alla tjocka tjejer i hela världen som någonsin har känt att de inte är snygga, att de inte är sexiga, att de inte är värda att ses på, att de inte räcker som de är. Alltså det var, oh my god, vilket moment.
Gud vad härligt.
Oh, ja, det var det bästa.
Ska du göra om det nästa år?
Om jag blir inbjuden.
Mm. Det kanske blir så att du får komma ut till Stockholm kanske till och med.
Sluta, the dream alltså. Jag kommer jiggle jiggle med min tandtråd där också. Och då sa min dotter så här, hon bara, ville hon se bilder från kvällen. Så får hon bara, nu kommer det någonting här när mamma väldigt lite på sig. Och så sa hon bara, varför, hade du bara på dig det lilla? Så jag bara, ja, hur fan ska man förklara det liksom?
Ja, precis.
Men så gjorde jag så här att jag gick in på typ, ja, med kända artister som hon gillar.
Mm.
Och så tittar vi lite på deras grejer liksom.
Mm.
Så tycker du att det är konstigt när Beyoncé dansar i den här? Eller när den artisten har på sig det här lilla? Nej. Så sa jag, nej, men det är ingen skillnad på dem och på mig. Det enda som är skillnaden är hur våra kroppar ser ut. Mm. Och jag gör detta för att visa för andra mammor att de får lov att vara sin egen Beyoncé. Om de vill. Och sen andra dagar lämnar jag dig i skolan med liksom pyjamas på fortfarande. Och ser ut som liksom en homeless person. Och det är också okej okay, liksom.
Mm.
Plus att jag känner lite så här. För ibland får jag frågan. Vad tycker din dotter om att du visar upp dig underkläder på Instagram? Om jag ska vara helt ärlig. Nu säger jag det bara. Då tänker jag så här. Who the fuck cares, tänker jag. Mm. Då tänker jag på alla kändisar som finns där ute. Alla som har en mamma som är skådespelerska, som är naken i en film, som har sexscen i en film, eller som är en artist som är väldigt lättklädd i sina musikvideos, eller vad det nu kan vara. Och så tänker jag så här. Eller alla som har mammor som är modeller, som är Victoria's Secret-modeller.
Mm.
Varför är det okej att deras mammor får vara Victoria's Secret i en liten tandtråd med vingar på ryggen? Men inte att jag får ha en tandtråd och en liten vinge på ryggen. Det är ingen skillnad. Den enda skillnaden är hur våra kroppar ser ut.
Mm.
Om de kan göra det utan skam och att det är ett jobb. Då kan jag också göra det utan skam och att det är ett jobb.
Mm.
Mm. Mic drop!
Ja, men nu har vi... Oj!
Hon blir alldeles, ni som lyssnar, hon blir alldeles till sig av detta. Hon vet inte vad hon ska säga.
Nu har vi tagit oss in om alla bilderna.
Ja.
Och det var verkligen en ära att få ha med dig, Frida. Och snälla rara, sluta aldrig med det du gör.
Tack.
Och jag kan nästan sätta pengar på att vi kommer få se dig i Melodifestivalen, ledaren på något sätt om några år.
Hoppas.
Absolut.
Hoppas.
Det tror jag. Tusen tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med. Ha en fortsatt riktigt trevlig dag.
Fika time med Emma. Fika är gott.